Alltså att det är ju en kultur eller en civilisation som håller på att rasa ihop. Alltså gamla hållpunkter finns inte längre. Jag menar, man diskuterar huruvida man ska nämna Bibeln i undervisningen till exempel. Jag menar, alltså...
Det är ju helt perfekt.
Ja, men alltså, det är klart att det är konstigt. Men det stämmer med att det är godnatt med det här. Vi är inne i något slags stadium där det mesta är en enda stor sörja. Och vad det är som kommer ut ur det, det får vi väl se. Jag hoppas ju på det där med att i den här puppsörjan så ska det komma upp en fjäril. Men det kan ju, ja, det beror ju på.
Vad det är på fjärilsvingarna. Karl-Erik Edris, mitt ögas husfilosof, som jag kallar dig.
Ja, ja.
Går du med på det?
Ja, det kan jag väl göra.
Det funkar.
Värre epitet om man får höra.
Ja. Ja, vi pratade ju bland annat covid-19 och lite annat där i förra avsnittet. Men det var en grej jag glömde ta upp, och det var ju det här. Jag tänkte på Tegnell som präst.
Som
alltså
präst.
Att han är vår nya präst. Har du tänkt på det? Nu ska vi höra vad prästen har att komma med och vad han har för, om man kan välsigna oss eller om det är fortsatta problem. Alltså som roll sådär. Ja. Eftersom vi har gjort oss av med alla andra präster.
Jo, men alltså jag kan väl... Men jag tycker han har väl fyllt den där rollen bra. Han har ju varit ganska lugn och svår att påverka och väl skapat ett visst... Vad ska man säga?
Jag har inga synpunkter så. Jag bara filosoferade över att han hade just fått prästrollen, så att säga. Men det kanske du inte har tänkt på.
Nej, jag har inte tänkt på det så. Alltså, jag har inte lyssnat på det. Jag har ju märkt däremot att han träder ju fram varje dag. Och,
ja, ska spå.
Ja, nej, alltså jag tycker det är lite konstigt. Det säger inte mig något, så därför så lyssnar jag inte så mycket på det.
Nej.
Utan, ja... Men alltså, jag kan ju leva mig in i att det är naturligtvis en komplicerad roll för honom som person. Undrar hur han känner inför det. Jag lyssnade inte på hans sommarprogram, så jag vet inte.
Nej, men alltså,
det kan inte vara enkelt att stå där och
ta emot all kritik och så vidare.
Nej, ja, han har väl inte fått så mycket kritik, men alltså, vad ska man säga? Det där är... Det funkar ju som det gör, och folk dör och han sker... Ja. Nej, alltså jag tycker på sitt sätt att det var beundransvärt att kunna vara så pass sansad som han var.
Det kan jag hålla med om. Men som sagt, det jag tänkt på är att han fick prästrollen. Och eftersom vi är så sekulariserade så... Men det som händer med sekulariseringen, tycker jag, det är ju att ändå att behovet finns ju kvar.
Jo.
Av liksom det kyrkliga eller det som kyrkan sysslade med förut. Det måste ju någon ta över, känns det. Annars så blir det ju bara tomrum av allting.
Jo, men jag håller ju med dig om det. Sen kan man ju också diskutera det ur det. Många tycker ju att politikerna har abdikerat. De vet att det här är en svår fråga. Så att det är lika bra att vi låter för den här, vad är det den heter nu, myndigheten? Folkhälsomyndigheten sköta det hela. Så är det dem vi kan skylla på sen om det visar sig. Att det, för vi är ju inga experter. Så man kan väl tycka att den politiska auktoriteten har kanske dragit sig tillbaka. Det är ju inte Stefan Löfven som ställer sig i skottlinjen. Men det är klart, hon Lena Hallenberg var väl med ett bra tag och hackade lite grann.
Nej, Löfven vet inte var han tog vägen. Han höll väl något tal till folket där i mars.
Ja.
Sen var det slut med det.
Men alltså, det är väl också det där att frågan är så pass osäker och man vet, ja, så att man vill kanske ducka redan från början.
Mm. Tegnell for president.
Ja, jo, men alltså, det tror jag nog vi klarar oss utan. Kungen har ju också uttalat sig.
Ja. Ja, det blir inte så mycket sagt kring det. Jag hade ju två rubriker som jag ville diskutera med dig. Och det har väl också med, inte bara med covid-19 att göra, utan med rollen, med prästerrollen. Jag tänker ju på... I många andra samtal som jag lyssnar till så är man ju väldigt kritisk mot public service. Inte, i Sverige pågår ju diskussionen Mm. Bort med public service därför att de är så politiserade i sin rapportering. Men det märkliga är ju att i Storbritannien pågår exakt samma diskussion om BBC. Att man tycker att de är alltså... De är för politiskt inriktade i sin rapportering och fyller inte längre den roll som de är satta att ha.
Ja, för mig personligen så tycker jag det är en väldigt konstig diskussion. Var finns objektiviteten? Vem förväntar sig att det ska vara helt objektivt?
Men det går ju inte.
Nej, alltså,
säger jag som gammal journalist.
Nej, alltså jag fattar inte. Om man nu inte gillar det de gör, så kan man väl låta bli att lyssna på det. Och så tycker man då att då ska det inte finansieras av skattemedel. Ja, men hur mycket bättre har det blivit på de ställen där det inte finansieras med skattemedel? Det kan väl vara bra att det finns något halvobjektivt som är finansierat som skattemedel i den allmänna röran, kan jag tycka helt. Och jag menar, jag ser ändå inte på program som jag inte är intresserad av. Och det kan väl alla göra. Och jag tror inte, om jag läser ett antal tidningar och ser på några tv-program, inte tror jag att de representerar sanningen, utan den är väl någonstans mitt emellan eller ingenstans. Och jag tror ju inte att allt viktigt blir upptaget av media och att allting blir förstått. Jag förstår faktiskt inte varför man har så höga krav på att det skulle vara objektivt, och dessutom förutsätter ju det att man själv är kapabel att bedöma vad som är objektivt. Det är väl bara att man inte gillar att ens egna åsikter inte får framföras. Då skulle det väl med ens bli objektivt kanske. Alltså jag känner mig...
Ja, jag är ju gammal Sveriges Radio-medarbetare. Jag jobbar jättelänge på Sveriges Radio.
Ja.
Men jag har ju bara varit en sån här lokalradioprogramledare för det mesta.
Ja.
Och det räknas ju så inte riktigt. Men jag har ju ändå rannsakat mitt samvete och kommit fram till att jo... Men det satt nog en hel del i väggarna. Att det var, jag tror det ligger i journalistikens väsen. Man ska ju ta den lilla människans parti och sådär. Och då blir det väl gärna en slags vänsterinriktning på det hela.
Ja.
Men så har jag tänkt ännu vidare. Och jag var ju aktiv i arbetarrörelsen under 70-talet när jag var grabb. Mm. Och jag kommer ihåg Socialdemokraternas mediepolitik. Det skulle ju inte få förekomma någon reklamradio. Det var ju, och reklam-tv gick inte ens att tänka på. För tänk vad folket skulle bli förlett av denna förhatliga reklam överallt. Utan man lutar sig ju mot public service. Och då tänker jag, ja men vi kanske var så socialiserade på 70-talet. Att vi liksom tänkte att ja men det var väl så här verkligheten var. Det var på det här viset det skulle fungera. Alltså. Och nu då har vi fått en massa alternativa medier. Det pågår en massa diskussioner på YouTube till exempel. Och så vidare med mera. Som nyanserar diskussionen. Och då upptäcker man hur, vad ska man säga, vinklade public service är. Men nu har man en annan spegel att titta i. Det är min analys.
Ja. Nej, jag har ju inte något journalistperspektiv på det där, utan jag tycker ju att allt verkar ju vinklat.
Ja, just det. Fast nu kan man ju ta del av den andra vinkeln också, om du förstår vad jag menar.
Ja, ja, men alltså vem tycker att det ska vara Sveriges Radio och Sveriges Televisionsmonopol? Det är ju brutet.
Jo,
det finns ju
Men varför ska vi betala en massa miljarder för att... Ja, det är ju det som är kritiken, för att få den här vinklade journalistiken.
Ja, varför inte?
Pengar.
Ja, vad ska vi göra med dem?
Ge dem till Aron Flam istället.
Ja, då skulle han väl bli speedat. Det är för mycket pengar till Aron Flam.
Ja.
Nej, alltså jag förstår inte riktigt det där. Jag tycker att alltså den kritik som jag kan ha mot Sveriges Radio eller nyhetsprogram som jag tittar på ibland, det är ju att det är för mycket tolkningar. Jag tycker man ska förmedla något som är substantiellt, men gissningar om politikers strategi och sånt där, det är inte
du
så.
Du menar Mats Knutsson?
Ja, till exempel. Ja. Man kallar det analyser. Mm. Ja, det där är jag alltså intresserad av. Men annars, jag har aldrig... Jag tycker att jag försöker att skapa mig en egen uppfattning om saker och ting. Det är klart så kan man då tänka, ja men det finns en stor fårskock som tror på allt de får höra. Och så tänker man i något slags översittarperspektiv att de blir matade av felaktiga saker som gör att vänsterpartier vinner val. När det skulle ju ha blivit så otroligt mycket bättre om högerpartier hade gjort det. Mm. Jo tack, men jag menar i min värld det har ju inte det där med objektivitet att göra. Utan det är ju att man har olika intressen, åsikter och filosofiska preferenser som man önskar skulle kunna gynnas bättre på något annat sätt. Så jag ser hela frågan som en del i den politiska kampen om makten.
Ja,
men... Att det har inte med objektivitet att göra för 500,
nej, tycker jag. Men varför ser det ut som det gör då? Med public service menar jag. I skuggan av makten. Och det gör det skattefinansierat.
Ja men alltså det är ju en lång process. Jag vet inte hur det var när det växte fram. Det är klart medierna var ju nya. Och det kostade mycket pengar. Mm. Och varför man hade det så där. Så hade man väl på den gamla goda tiden. Före postmodernismen. Så hade man väl en mera klar uppfattning om vad som var sant. Och det fanns inga. De perspektiv som inte var representerade av makten, de var väl underhaltiga på olika sätt så de behövde inte heller komma till tals.
Nej, just det.
Och sen rullade det där på som en jävla tanks.
Ja, jag kommer ihåg när jag började jobba på radion och åkte jag ju, hade semester och så jag åkte ut till mamma och pappa i sommarstugan där och så lyssnade vi på de lokala nyheterna och så där, som jag jobbade med. Och så frågade jag honom, ja vad tyckte du om nyheterna? Vad då tyckte så? Det var väl det där som hade hänt. Alltså det som rapporterades i nyheterna, det var det som var adekvat, punkt slut.
Ja, jag reflekterade inte.
Medan vi på redaktionen hela tiden funderade över vad är det adekvata som vi ska rapportera om?
Ja, ja.
Och vad går, ja.
Vad ska vi sätta ljuset på?
Jo, precis.
Jo men alltså jag förstår att det där är naturligtvis inte lätt att göra de bedömningarna. Men det jag tänker är att ja, nu görs det vissa bedömningar där och nu ser det ut som det gör nu. Men det sker väl en ändring även av Sveriges Radio på grund av hur tiderna förändras. Mm. Och det är klart om man säger då, lägg ner det. Ja. Och låt TV4 ta över. Ja,
helt och hållet. Jag tycker inte lägg ner det låter som någon bra alternativ. Men lite självrannsakan.
Ja, men alltså då kan man ju...
I det offentliga ljuset.
Ja. Alltså det är klart att journalister, på mig gör ju inte journalister intryck på av att vara särskilt intresserade av kritik och lära sig av kritik och så. Så känns det ju inte. Utan så fort det kommer någon form av kritik så är det ju... Beter de sig ju som de politiker de kritiserar.
Jag ler, för jag minns ju hur man har hanterat... klagomuren, eller liksom när folk har klagat på saker på hur man hanterade det på chefshåll så att säga. Det var ju på vilket bästa sätt kan vi släta över det här?
Ja, det är klart att den doften är ju omisskännlig, men jag känner väl också så här att
det är väl överallt
kanske. Ja, de få saker som jag har varit med om det som har hänt, som har skildrats, så är det klart att jag inte har känt mig imponerad av hur det blev. Det blir ju lite skevt och lite tillyxat och sådär. Men om jag då ska leva mig in i hur det är inte så lätt att sätta sig in i saker och man har olika typer av press och det ska vara framme snabbt och det blev si och det blev så va? Och så svänger man till något och så tycker den som har blivit skildrad så där att ja, det var väl så där. Men alltså det, jag störs inte av det där och tycker att jag ser det mera som ett led i den här maktkampen som finns med en starkare konservatism. Att man har uppfattningar om hur skattepengar ska användas. Och att det är mera i den allmänna maktkampen. Mm. Och det kanske kommer att leda till att man lägger ner. Eller vinklipper. I Danmark har man väl börjat med någon. Där har de ju högerpartierna haft större makt. Så då har man väl vinklippt den statliga radion. Och jag menar, det kan ju inte något. Det kanske de kommer att göra här också. Det gör väl detsamma.
Ja.
Så jag har inga genomtänkta synpunkter på det där, faktiskt.
Ja.
Jag lokaljournalistiken det är väl den, det är ju svårt att finansiera också. Det är ju det. Alltså nu med internet så påverkar väl det hur man, alltså att det är svårare att få tid för ordentliga undersökande reportage och sånt här. Alltså att man börjar väl prata om det där med clickbait, att man förenklar och sensationaliserar och håller på.
En annan kritik är ju att dagstidningarna, som flera av dem är på väg neråt radikalt mot en oundviklig död, spår ju en del matas nu med pressstöd. Så gifter man ju sig med politiken där också, menar jag. Det blir inte oberoende från journalistik om man är beroende av skattemedel för att kunna ge ut sin tidning.
Nej, men alltså det är ju svårt att ordna det där. Folk ska ju leva, och om det inte finns pengar, alltså när samhället är så penningstyrt som det är, du vet ju själv jag menar, nu finns det ju fullt av amatörer och man kan lyssna på intressanta poddar och se sådana här saker och så. Men jag tycker ändå att det finns inga lätta lösningar på det här.
Nej, mitt öga kan inte ersätta public service, men vi kan nyansera diskussionen möjligen.
Ja, för någon som är intresserad. Ja. Och jag förstår, alltså jag tänker i dessa tider, finns det verkligen folk i stora mängder som tror på allt de får höra? Ja, så kanske det är.
Nej, men det kan ju vara kontraproduktivt också. Jag tänker på den här valdebatten när SVTs programledare där tog avstånd från Sverigedemokraternas uttalande för ett stred mot programreglerna.
Ja, alltså det
var helt befängt.
Jag är ju helt jävla tokigt. Har vi demokrati
och då tänker jag så här, då drivs ju jag mot den här konservatismen som du kallar det. För att jag blir irriterad.
När, ja, det var ju helt onödigt.
Ja, för det första, jag kan tänka själv. Jag hör ju vad Karl säger, så du behöver inte mata mig med någon slags tolkning av vad han har sagt.
Nej.
Utan jag har ju egna öron.
Ja.
Och då blir man ju irriterad när det kliver fram någon sån här Messerschmitt som ska förklara för mig hur världen ser ut och sådär. Och då drivs jag ju mot, jag känner ju det, att jag i mina värderingar och ofrivilligt drivs jag hela tiden mot en konservativ och en, vad vi nu ska kalla det. Alltså jag blir mer och mer anti-vänster för att jag blir irriterad på det som pågår.
Ja, men alltså då är det ju det som pågår.
Det är inte mina värderingar som förändras egentligen, utan det är mer min inställning till hur man hanterar.
Nej, ja, men alltså det ingår ju i den politiska processen. Det är ju, allting är ju maktkamper och konflikter, och man håller på, och de sker ju inte. Det är ju inte som att gräla hemma i köket att det är löst efter en eller ett par dagar. Eller det går direkt, det tar inte mer än 20 minuter av skrikande så har man kommit fram till någonting som funkar. Utan det är ju långa processer. Och nu går det åt ena hållet och det kanske leder till beslut som man sen kommer att tycka är bra. Och sen så tar det några decennier och sen går det åt något annat håll. Alltså det går inte att få en lösning på det här, tror jag. Och sen med teknikutvecklingen också. Jag menar, jag kan inte förutse hur folk kommer. Och jag tycker det är fantastiskt att det är som det är nu med internet och möjligheter att läsa vilka tidningar man vill i stort sett.
Jo, det här, göra en sån här inspelning som den vi gör nu, den gick ju inte att göra på 40-talet utan en massiv investering i teknik.
Nej, det är ju så. Så jag menar, det finns ju en massor av massor av fördelar med det där, men sen kvarstår ju problemet med oss människor om vi tänker att vi är suveräna individer som skapar oss våra egna uppfattningar om saker och ting. Och det är ett stort utbud och det går godtyckligt till, och ska man vara någon slags svensk överpedagog som ska oroa sig över vad folk har för uppfattningar och vad de tycker. Det kan vi inte ha, utan vi måste ju lita på människan och människans frihet, att vi har rätt att forma våra egna uppfattningar, och så kan vi tuta i olika lurar, en del stora och en andra små, och låta folk orientera sig i det. Alltså, att man ska ha något slags jävla centralförmynderi, det tycker jag, det är väldigt konstigt. Det strider fullständigt, det är ju diktatoriskt i min värld.
Ja, Då tycker du som jag i alla fall.
Ja, ungefär. Men jag menar, jag tycker inte att elefanten svensk television, den kan väl få tuta i sin stora snabel då. Ja. Och sen kan man väl ha diskussioner och komma överens i den politiska processen om man ska skära ner lite som man har gjort i Danmark eller om man ska ta fram det stora jävla elddonet och släcka ner alltihop.
Ja. Självrannsakan och knäpp på näsan. Visa att ni fattar kritiken och att ni är beredda att göra något åt den, tycker jag.
Det är klart att det har varit mycket, alltså jag orkar inte ens lyssna på debattprogram och sånt här. För jag tycker det är ju liksom lika intressant som gladiatorfighter. Alltså de ska ju inte, får ju inte komma överens om man tillspetsar saker. Jag tycker bäst om sport. Det är enkelt.
Jag såg ju David Eberhardt var med i den här debattprogrammet och pratade om kvinnor och kvinnolöner och sånt där. Han matade med en massa fakta och statistik och hans motdebattör. Var inte mottaglig. Så det var ju ideologi. Det blev jättekonstigt.
Men alltså det, då kan man ju säga varför är det...
Som en boxningsring.
Ja, men varför är det på det här viset? Varför är det polariserat och så vidare? Men enligt min uppfattning så har det ju, då kommer vi in på de här övergripande långsiktiga utvecklingsbedömningarna. Alltså att det är ju en kultur eller en civilisation som håller på att rasa ihop. Alltså gamla hållpunkter finns inte längre. Jag menar, man diskuterar huruvida man ska nämna Bibeln i undervisningen till exempel. Jag menar, alltså...
Det är ju helt perfekt.
Ja, men alltså, det är klart att det är konstigt, men det stämmer med att det är godnatt med det här. Vi är inne i något slags stadium där det mesta är en enda stor sörja, och vad det är som kommer ut ur det, det får vi väl se. Jag hoppas ju på det där med att i den här puppsörjan så ska det komma upp en fjäril, men det kan ju, det beror ju på.
Vad det är på fjärilsvingarna.
Ja, men alltså att, så jag känner det som så att det är någon slags väldigt djupgående upplösning av gamla hållpunkter som pågår, va? Och då är det, vad ska man säga, mycket med, skrik och lite ull.
Men det här med att man ska riva statyer och bort med Bibeln och... Det är ju som att sticka huvudet i sanden, tycker jag. Bibeln finns ju kvar även om vi är sekulariserade, så ett jättestort inflytande på oss kulturellt.
Men jag håller med om det, men det kan ju mycket väl vara så att på 100 års sikt eller 200 års sikt så kommer det att komma något utflöde, så att säga, som lägger någon slags ny grund på mytologisk nivå. Det vet man ju inte. Civilisationsskiften och stora ändringar har ju skett förut, men de tar ju lång tid. Det blir ju inte att någon håller ett tal på tv och sen är det gjort, va?
Nej.
Så jag ser det mera som att det är djupgående och för den enskilda mänskliga intellektet omöjligt att greppa processer som pågår. Kom tillbaka om några 100 år.
Då kan vi ha ett nytt snack.
Jag brukar ju skämta om det där med att när man hade spikat upp Jesus, att inte fan kunde man förstå vad det var som skulle hända av det. Alltså, man kunde ju inte haft en direktsändning med CNN från Golgata och komma med vettiga analyser, eller låta han heter Mats... Mats Knutsson göra en tolkning av det. Alltså, ingen visste ju och förstod vad det var som hade hänt. Det var helt bortom mänskligt förnuft.
Och så skickade ut 12 personer som skulle snacka om det här. Sprida budskap.
Ja, och det gick. Det funkade. Och varför just det hade medvind och gick. Och därför så tänker jag tror inte då att det var en ingångsföreteelse, utan jag tror att det kommer att fortsätta, och då kommer vissa system, jag menar, vi skiter i Hammurabi och andra sådana, det är saker som vi inte bryr oss om längre, som var väldigt viktiga förut, men som nu då inte, det spelade viss roll för lagar och ditten och datten, men det är ju väldigt utspätt. Så det pågår ju en lång, lång utveckling, och det, vi kan vara inne i, eller jag tror det, att vi är inne i någonting när det stöps om utav bara det. Och då har man svårt att greppa det.
Ja, just det.
Med sitt vanliga förnuft och sina vanliga...
Till dig,
men jag kan ju inte det heller, utan min lösning på problemet är ju då att tro att det går med ett särskilt sorts inre fokus att hitta fram till att arbeta konstruktivt. Alltså, vad är att vara konstruktiv? Jag är inte så mycket för att kritisera. Därför att jag känner ofta att det är att kritik förutsätter ju att man har ett perspektiv som man tror är rätt. Och att man har något att bidra med. Men det, alltså det kan ofta bli destruktivt och få en på fel spår. Så jag känner komma bortom kritik. Analys har jag ingenting emot. Men kritik är ofta, det finns ofta animositet och självrättfärdigande och önskan att uppnå saker och så vidare och kanske tjäna pengar. Det blir en massa konstiga saker med kritik. Men försöka förstå och vara lidelsefri och sen i sin handling göra saker som man själv tror håller någorlunda.
Jag förstår dig, det är ju klokt resonerat tycker jag. Så att min nästa fråga faller ju nästan.
Och den var?
Ja, det var ju, jag pratade ju om massmedia och den här vinklingen och polariseringen och drivet åt vänster och sådär. Så, nu är jag själv verksam inom universitetsvärlden så jag ska väl akta min tunga. Men det är ju många som har kritiserat universiteten också för att det drar åt ideologi och sådär. Men jag tycker vi struntar i att diskutera det. Utan det jag tänkte var ju att du fattade ju själv någon slags beslut när du läste statsvetenskap att nej, jag struntar i den där doktorshatten.
Jo.
Jag gör något annat istället. Men hur kom det sig? Berodde det på det här? Det har du väl sagt. Att du trodde inte att universitetet var intresserad av det är ju ditt tänkande.
Nej, alltså jag vill inte söka först till forskarutbildningen. För de fattade väl att jag inte var korkad. Utan att jag skulle kunna klara en forskarutbildning. Men jag ville inte söka. Men de kurtiserade mig ju på olika sätt då. Och så kom jag fram till att jag skulle kunna söka om jag innan formulerade det. Jag ställer en fråga till mig själv. Jag gör ett experiment, jag börjar här och ser om jag kan utveckla mitt tänkande på ett sätt som jag själv sympatiserar med om jag ger mig in i detta med hull och hår. Mm. Och så kom jag ju till den punkten att jag kände att det var ju en väldigt djupgående dressyr som jag kände inte var utvecklande för mig. Utan jag skulle helt enkelt byta tankesätt. Och börja tänka så som man gjorde där. Och det gick jag inte med på. Jag kunde inte det. Jag kände så att jag kan inte bli någon slags universitetsrepresentant för universitetsperspektiv eller det här statsvetenskapliga perspektivet. Jag tyckte att jag hade stor nytta av att läsa där och jag tyckte det var många trevliga och intelligenta personer och sådär. Men jag kunde inte. Jag kände mig så starkt inre driven av det så jag var tvungen att följa mitt eget. Alltså mera som en vanlig författare eller mera vanlig bångstyrig människa. Och då förstod jag ju naturligtvis att jag inte skulle tjäna några pengar som jag hade kunnat göra om jag hade varit professor. Där, men det sket jag ju naturligtvis fullständigt i. Jag kommer än idag ihåg när jag blev intervjuad av LO-tidningen i samband med någon av mina böcker. De undrade över alla pengar som jag hade förlorat av att bli spärrvakt eller vara spärrvakt i många år istället för att göra något som man tjänar pengar på. Jag tänkte, det ska ju vara LO-tidningen till att ta upp sånt.
Ja, det var ju konstigt. Ja.
Men alltså jag sket ju i det. Jag menar, pengar. Jag...
Föraktet mot arbetaren eller vadå?
Ja, jag fattar inte det riktigt. Men alltså det gör ingenting. Det är preskriberat nu men jag har aldrig glömt det. Jag tänkte att han bekymrade sig över min livsinkomst där, den här journalisten. För att jag hade tagit ett i förhållande till min utbildningsnivå lågt betalt arbete. Ja. Men jag gjorde ju det för min frihet och för min integritet som människa. Jag var ingen systemtjänare. Och då kan jag ju säga, ja men det är ju fruktansvärt att jag inte... Vadå? Jag tycker det var väl underbart att jag inte blev skjuten utan att jag fick tänka som jag ville.
Ja, ja.
Och sen om jag blev en perifer figur av det, men hellre en sann perifer figur än sitta mitt i smeten och servera någonting som jag egentligen inte känner för eller egentligen inte tycker är ett uttryck för den person jag är.
Men SLs uniform, den gick det bra att ta på.
Ja, jag har inget emot kollektivtrafik som jag brukar säga. Det har sina fördelar. Och sen var jag på en lågtrafikerad station så att det trängde mig inte så mycket utan jag kunde läsa och skriva och göra det jag ville. Så förtäckt kulturstipendium. Jo, men alltså det, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag noterar ju också den här debatten att det är så mycket aktivism och att ja, säkra rum och att man ska, man ska släcka ner gamla filosofer som hade konstiga uppfattningar. Men jag skriver det på samma konto, den här gamla, alltså att det finns så mycket ångest och osäkerhet ute och går i världen. Alltså vi försöker att hantera den på olika sätt och låtsas som att saker och ting håller på att fungera och det kommer att gå bra det här. Men så pyser det ut, va? Och så får det såna här yttringar att folk vill inte lära sig om vår kultur längre utan de vill säga att allt är skit och vi rever statyer och så vidare. Det är mera som om människan vore, eller mänskligheten vore en människa, så har vi massa psykiska problem som läcker ut. Vi tar oss en fylla där, vi sparkar in något där, vi gör ditten datten. För det är ett slags mått på att det finns en djup existentiell vånda och osäkerhet med vad vi håller på att göra med oss själva och världen. Och det här energin som finns får såna här yttringar. Att vi är på fel väg, okunniga, osäkra, kämpar desperat. Va? Så tänker jag. Och då känner jag, för mig är det ett gott tecken eller vad man ska säga. Det tyder på att om vi släpper vår desperation, vår desperation att sakerna ska hålla. Vi vill ju inte att saker ska spricka för vi litar inte på vår egen kreativitet. Vi är tillbaka till dramaturgin. Alltså man måste ju tappa greppet för att kunna komma på något nytt. Och vi har ännu inte riktigt tappat greppet för vi litar inte på att det finns något som kommer då. Men vi kommer att pressas av, det är så här livet fungerar. Vi måste ge upp, släppa det här som vi trodde skulle leda till paradiset. Och kunna, och där är vi inte framme än, utan vi håller fortfarande emot och vi försöker
stoppa. Men det kan man ju nästan tolka det du säger som att det är jättebra, riv statyerna, eller vadå?
Nej, det behövs inte, utan, men det är ett tecken på att vi inte har kommit till det kreativa genombrottet. Och vad vi hittar på innan, det kan väl vara så att man förstör det. Jag menar, innan man har gjort sitt briljanta genombrott så har man supit ihjäl sig. Så kan det ju också gå. Man blev inte det kreativa geni man skulle kunna ha blivit, för man tålde inte spänningen innan genombrottet.
Jag förstår inte riktigt hur jag ska uppfatta det där. Men, ja.
Ja, ställ någon fråga då så kanske jag säger något bättre.
Jaha.
Jo, men alltså i min värld fungerar, så fungerar ju kreativitet. Alltså, jag uppfattar det som att vi är inne i ett läge där det finns ett enormt behov av samhällsomdanande kreativitet som gör att vi kan hantera de problem som vi nu har och som vi har ett sätt att hantera som kör oss ut över stupet. Mm. Det finns ett enormt stort behov av det. Och närvaron av detta, vi är nu villrådiga och vi kan inte hantera och göra något kreativt av ångesten, utan vi försöker att betvinga ångesten. Vi försöker att låtsas som att vi förstår vad vi gör och vi håller på med skenlösningar.
Genom att riva statyer och
huvudproblemet är inte det. Utan huvudproblemet är ju på den politiska nivån där man försöker att låtsas som man har koll på det här. Mm. Det är där man sitter och verkligen håller. Alltså att det läcker lite grann i periferin, det spelar ingen roll. Utan det måste släppa helt och hållet. Det behövs till exempel en rejäl global ekonomisk kris. Annars kommer vi att fortsätta att belåna och belåna och låtsas och låtsas. Mm. Så den är kanske på väg, kommer att följa undan en massa saker.
Covid-19.
Ja, det är bara en nästan fläkt.
Jaha, jag tänkte om det var en utlösare till.
Ja, delvis är det ju det. Mm. Delvis är det ju det. Så kommer det att bli svårt. Ta ett tag och komma på fötter igen. Va? Så.
Det är som om mänskligheten står i hallen och inte vet vad de ska göra med moster Agdas gamla byrå som står där. Om de ska slänga ut den eller om den har något intrinsikalt värde.
Ja, om den har något värde.
Eller ska man bränna ner hela lägenheten?
Ja, alltså, jag gillar ju den här metaforen med fjärilen. Alltså, det går ju åt helvete både för larven och puppan. Men det blir lik förbannat en fjäril. Alltså Ja.
Du tror på fjärilen?
I min värld är det då så att då måste det finnas fullt tillräckligt många sansade människor kring vilket nya mönster sen kan kristallisera ut. Så därför är det bra om några är kontemplativt lagda och insiktsfulla som inte går upp i falsett när det springer, utan kan säga, nu tar vi det lugnt, nu bygger vi upp det här, nu löser vi de här problemen.
Lyssna på dem som inte river statyer?
Ja, som har en klok, kärleksfull överblick och förstår hur samhällen ska byggas upp. Ja, ja, så att jag tror på katarsis naturligtvis.
Ja, ja.
Ja.
För att återknyta till förra resonemanget,
ja,
förra avsnittet.
Ja, nej, men alltså så fungerar det för mig. Sen kan man ju säga att man är ju en liten skit, en bland 7,5 miljarder. Vad kan man göra? Ja, lite grann.
Ja.
Det är ju så. Man kan ju sitta och prata i en källare. Man kan ju, ja, man kan göra olika saker. Så...
Nu kör vi.
Ja, nu kör vi.